Vi ska få fira högmässa tillsammans här i St. Pauli kyrka idag, den tredje söndagen efter 13 dagen. Och temat för gudstjänsterna idag är Jesus skapar tro. En och annan kanske har uppmärksammat att ni sitter på nya bänkdynor som ni förmodligen aldrig har suttit på förut, för de kom i veckan här som utbyte av de gamla. De är lite tjockare än de gamla var. Så särskilt alla konfirmander som har varit på läger och som nu är på väg in kanske får en utmaning att hålla sig vakna under gudstjänsten. Vi får se, ni får putta lite på varann om det behövs. Ni kan väl, ni som redan har satt er, vända er till varandra och hälsa varandra välkomna hit i vanlig ordning. Så ska jag säga välkommen till er som följer våra sändningar och berätta att psalmerna vi sjunger idag är 414, 416, 228. Och 120 från vers 4. Kollekten idag, det är en församlingskollekt som vi därför tar upp med hovgång så småningom. Och den tillfaller Nordisk Östmission, den här evangelisk-lutherska missionsorganisationen som arbetar då framförallt i Östeuropa men också i Främre Orienten på olika sätt. Under januari månad så går insamlingen vid vår ljusbärare till Open Doors. Under nattvardsgången så finns det möjlighet till personlig förbön i ett rum ute på kyrktorget. Man går ut och så vänster och vänster så hittar man platsen där det sitter ett par personer som gärna ber för dig. Efter högmässan så är det kyrkkaffe i Pauligården. Är det så att du är ny i kyrkan och skulle vilja gå med till kyrkkaffet men inte riktigt vet hur, så hugg gärna tag i någon av kyrkvärdarna eller så efter, så hjälper de dig att hitta någon som du kan gå tillsammans med över till Pauligården. Varmt välkommen att vara med. Apropå kyrkvärdar, här kommer Per.
Ja, från oss kyrkvärdar eller i församlingsrådet så har vi ju några gånger talat om önskan att få ha kyrkan öppen lite mera på söndagarna. Vi som kyrkvärdar märker vi ju ofta hur många som vill komma in så fort kyrkporten står öppen. Det är så uppskattat. Och vi som brukar fira gudstjänst här vet ju också att vår kyrka är väldigt fin och det har mycket som också predikar evangeliet. Med bara en liten enkel hjälp så kan det leda vidare in att få komma in i vår kyrka först, komma sedan till gudstjänst. Vi tänkte ha en väldigt enkel lösning på detta med att hålla kyrkan öppen 2 timmar ungefär efter högmässan, och det behövs 2 personer per gång. Och idén är alltså att de som ska vara såna här värdar för öppen kyrka går och hämtar sitt kaffe, tar gärna med lite kaffe kanske om man vill bjuda på här, och så kommer man tillbaka in i kyrkan och då är vi kyrkvärdar, håller kyrkan öppen till dess att ni kommer tillbaka. Vi tror att det behövs åtminstone 8 personer som står på listan, så att det max blir var fjärde söndag man tar ansvaret. Det är 5 på listan just nu och nu vågar vi liksom satsa och tro att vi ska kunna hitta de sista 3-4 personerna. Den 23 februari kommer det att bli en samling och den hålls före högmässan då. Och då får man instruktioner hur man gör detta med låsning och annat sånt praktiskt av kyrkan. Och dessutom så talar vi lite också om vad som vi ska liksom visa om någon frågar. Vad som vi ska visa i kyrkan. Men om någon nu känner att det här är en uppgift som jag skulle vilja åta mig för en kortare eller längre tid, så hugg tag då också i detta fallet i någon av oss kyrkvärdar eller Johanna Nyholm som också är ansvarig från de anställda. Det är fantastiskt roligt att få visa kyrkan, så att jag uppmuntrar många av er att välja detta.
I kväll klockan 18 så är det bön för församlingen här i kyrkan, och vi fortsätter att be och samtala omkring de här tankarna på en ny kvällsgudstjänst här i Sankt Pauli. Om du inte har en aning om vad jag pratar om nu, så finns det ett blad som ser ut så här som man gärna får ta och läsa om detta. Vi fortsätter som sagt att samtala om detta och be omkring det, och vi ska inte göra någonting förhastat, utan vi tar oss vidare framåt långsamt men tillsammans. Och en sak som jag tänker nu som ett nästa steg är att om det är fler i gemenskapen här som har tänkt att jag skulle vilja vara med och arbeta med och vara en del av den här nya gudstjänsten, så nämn det för mig eller någon av de andra prästerna, så att vi får en lite bättre koll på hur många är det som i dagsläget känner sig manade att vara med i detta. En sista sak. Vi söker nu en eller ett par unga vaktmästarvikarier. Om du är intresserad av det, så sitter det en lapp om det på anslagstavlan här ute och också en inne i Pauligården. Man kontaktar mig om man vill ansöka om den här tjänsten, och man kan prata med till exempel Anna Klara om man vill veta mer om vad det innebär. Eller med Jakob för all del, som har den här tjänsten idag men snart ska bli militär istället, så att han behöver en ersättare eller två som sagt. Så, låt oss be. Himmelske Fader, tack för att vi får komma till ditt hus, till denna gudstjänst. Vi ber om din helige ande. Öppna våra sinnen och våra hjärtan till att ta emot det du vill ge oss den här stunden. Kom, helige ande, i Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kom, så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Det är kvinnan som Jesus har mött vid Sykars brunn som säger så i evangeliet idag. Vi kommer att fortsätta läsa där vi slutade läsa förra söndagen från Johannes evangeliet 4. Kvinnan har låtit sin kruka stå vid brunnen och hon har återvänt in till staden för att berätta för de andra om det fantastiska möte hon har varit med om. Jag ska återkomma till det i predikan sen, men nu tänkte jag att vi skulle stanna upp inför hennes uppmaning. Kom! Och stadsbornas reaktion på det. De gick ut ur staden för att söka upp honom. Alltså om någon hade sagt till mig, kom så får du träffa en man som har sagt mig allt jag har gjort. Och alltså underförstått, han vet säkert allt som du har gjort också och tänkt och sagt. Då är risken ganska stor att jag hade gjort en Jona och gått åt helt andra hållet. För inte vill man träffa en människa som vet allt man har gjort. Obehagligt. Men folket i staden gick med kvinnan och sökte efter Jesus. På något sätt så måste hon ha utstrålat. Ja, han vet allt om mig. Mina uppenbara och mina dolda hemliga synder. Men ingen har mött mig med sån respekt och sån kärlek som han. Hon säger också om Jesus. Kan han vara Messias? Och när folket i staden har fått möta Jesus dem också så konstaterar de, nu vet vi att han är världens frälsare. Jesus möter inte bara syndaren med kärlek och respekt som ingen annan, utan också med frälsning som verkligen ingen annan. Och då kanske också jag kan våga vända om och komma till honom. Han vet allt bättre än jag vet det själv. Men han har också försonat allt och han har kärlek och förlåtelse att ge när vi kommer. Han som är Messias och världens frälsare. Så kom, så får ni möta en man som kan säga er allt ni har gjort och som vill ta emot er med all kärlek och all nåd. Låt oss bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Oh. åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
Barmhärtighetens och tröstens Gud, förbarma dig över vår svaghet så att vi får kraft att tro på dina löften och kan leva trygga under ditt mäktiga beskydd. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska lyssna till Guds ord för den tredje söndagen efter 13 dagen. Vi följer den andra årgångens läsningar och den gammaltestamentliga läsningen är då från profeten Jesajas 45 kapitel.
I andra årgångens gammaltestamentliga text talar profeten Jesaja. Vänd er till mig, folk från hela jorden, så ska ni bli hjälpta. Jag är Gud. Ingen annan finns. Jag svär vid mig själv, det jag säger är sant. Mitt ord står fast. För mig ska alla böja knä och alla ska svära mig trohet. Blott hos Herren ska det heta, finns seger och styrka. Så lyder Herrens ord.
Episteltexten är hämtad ur Galaterbrevet. Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare, vi också, står då Kristus i syndens tjänst? Nej, naturligtvis inte. Bara om jag återbygger upp detta som jag har rivit ner, gör jag mig till lagöverträdare. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva med Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen skulle ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det fjärde kapitlet. Lärjungarna blev förvånade över att Jesus talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till honom: Rabbi, kom och ät. Han svarade: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra: kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sa till kvinnan: nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, tack för dessa barn. Vi ber att du nu ska vara med dem när de går till sina olika samlingar. Välsigna dem med din helige ande. Det ber vi också om för alla oss andra. I Jesu namn. Amen. När lärjungarna varit i Sykar och handlat mat och kommer tillbaka till brunnen så finner de Jesus i samtal med en kvinna. Och de blir förvånade, för det är väl inte riktigt anständigt. De lärde sig rätt så snart sen och vande sig vid att Jesus inte bara talar med kvinnor utan också låter dem följa honom. Och de har redan vant sig vid det här laget vid att Jesus kör sitt eget race i alla fall. Så det är ingen som ställer några frågor till honom om det här, varför han talar med henne. Jesus och kvinnan måste ju ha berättat sen om sitt samtal, eftersom Johannes känner till det och kan berätta om det för oss. Förra söndagen blev det ju tydligt just varför Jesus talade med kvinnan, vad det var han ville. Han ville låta henne möta lagen och evangeliet. Han ville visa henne att han visste allt om hennes trasiga liv och ändå ville få ge henne vattnet som fyller med helig ande och som ger nytt liv tillsammans med sonen, så att man kan tillbe fadern i ande och sanning. Kvinnans möte med Jesus kan lära oss mycket om det här personliga mötet som vi var och en behöver få med honom. Där han får visa oss vårt djupa behov av frälsningen och visa oss sin djupa längtan efter att få ge oss frälsningen. Den här söndagen när lärjungarna kommer tillbaka efter sin shoppingrunda i stan så har de med sig mat som deras rabbi inte längre verkar vara särskilt intresserad av. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Kvinnan har också tappat intresset för vattnet som hon kom för att hämta. För hon har blivit fylld av ett annat vatten som hon måste få berätta om för de andra där hemma i stan. Fokus flyttas liksom från det personliga mötet med Jesus till missionen. Guds mission. Det här uppdraget som han har gett sig själv att frälsa den här världen. Som han har skapat och som han älskar. Men som har vänt sig bort från honom och gått ut i mörkret och är på väg mot sin undergång. Därför kom han själv hit. Fadern sände sin son som ett ljus in i vårt mörker. Han lät honom födas bland oss. Så en människa gick omkring här på jorden som var helt vänd till fadern. Och inte visste något bättre än att göra hans vilja och fullborda hans verk. Det är min mat, sa Jesus till och med, att få göra det. Han är den första och den största missionären. Men i hans mission, i verket som han fullbordar, får ju också alla som har haft ett sånt här personligt möte med honom, som har fått komma till tro på honom, vi får vara med. Kvinnan vid Sykars brunn är ett fint exempel. Hon är också ett i raden av exempel där i de första kapitlen i Johannes evangeliet. Först står Johannes döparen och visar, pekar på Jesus och säger till alla oss andra: se, där är Guds lamm som tar bort världens synd. Två av Johannes lärjungar, de blev tagna av det där och började följa efter Jesus. Tills han vände sig om och sa: vad vill ni? Rabbi, var bor du? Var det bästa de kom på. Följ med och se, svarade han. Och sen är det liksom igång. Den ena av de där två träffar sin bror och säger till honom: vi har funnit Messias. Följ med och se. Och nästa dag så kallar Jesus en man som heter Filippos att följa honom. Och Filippos träffar Natanael och säger: vi har funnit honom som Mose och profeterna talar om. Följ med och se. Och så småningom så kommer då den här samariska kvinnan som möter Jesus och sen går och säger: kom, följ med och se. Så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Honom som vi har väntat på och längtat efter så länge. Hon har förvandlats, får man säga. Hon gick ut till brunnen mitt på dagen i middagshettan, hörde vi förra söndagen. Förmodligen därför att hon inte ville träffa någon annan. Om det berodde på att hon skämdes för den hon hade blivit, eller om de andra i stan brukade vara taskiga mot henne, eller kanske en kombination av båda, det vet vi inte. Men nu är allt annorlunda. Efter mötet med Jesus så vill hon inget hellre än träffa de andra och få berätta för dem om det som har hänt och dela med sig. Hon har fått en ny kärlek till sin nästa. Hon har fått en ny frimodighet att tala med sin nästa. Och det måste ju vara kärnan i all god missionsiver. Stadsborna märker på henne att här finns det någonting som vi måste undersöka. Och så kommer de och möter Jesus själva och förstår att han verkligen är världens frälsare. Medan kvinnan är och missionerar så undervisar Jesus sina lärjungar om mission. Och allt han säger där är inte glasklart. Och därför finns det en massa olika tolkningar förstås. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Vilka är det som har arbetat? Är det Mose? Samarierna hade också de fem Moseböckerna som helig skrift. Eller menar Jesus sig själv? Att han har sått trons frön hos den här kvinnan och nu börjar det bära frukt. Eller syftar han på kvinnan som är inne i sykar och sår för fullt medan de sitter vid brunnen och pratar? Det skulle passa bra ihop med det där ni säger 4 månader till så är det dags att skörda. Så brukar det funka även när det gäller himmelriket. Att det går tid, lång tid ibland, mellan den som sår och den som så småningom skördar. Men den här gången är det inte så. Kanske pekar Jesus bort mot sykar och mot stadsborna som myllrar ut mot dem, ut till brunnen. När han säger, men jag säger er. Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Det är inte glasklart vad Jesus menar, men det är glasklart att han menar att mission är någonting fantastiskt. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Det kan också vara så här att Jesus syftar framåt mot det missionsarbete som han kommer att sända ut lärjungarna till sen efter sin död och sin uppståndelse. Då säger han, nu måste alla få höra evangeliet. Men han lyfter särskilt fram just Samarien. De får ett särskilt omnämnande. Och jag tycker att det är vackert. Konflikten mellan judarna och samarierna som evangelierna beskriver. Det är ett av alla de här såren som vi människor har tillfogat varandra på grund av vår svaghet och vår synd. Men just det här såret har också ganska tydliga kopplingar till Guds räddningsplan, hans mission för att frälsa syndare. Han utvalde Israels folk till att ha en unik gemenskap med honom och få hans välsignelse. Men genom det folket skulle också alla andra folk i världen bli välsignade. Den här utvaldheten, den gav inte israeliterna något privilegium att bete sig hur som helst, utan snarare tvärtom. Det ingick att de skulle vara ett heligt folk. Där svajade det många gånger genom historien. Och till slut så hade de kommit så långt bort från Gud och hans vilja att han lyfte bort sin skyddande hand från dem. Och assyrierna kom och ockuperade delar av landet och förde iväg många till andra länder samtidigt som de flyttade dit andra folk som de hade erövrat in i Israels land. Det här kan man läsa om i andra kungaboken. Där står det också sen att det gick väldigt dåligt för de där främlingarna som kom och skulle bo bland de israeliter som fortfarande fanns kvar i landet. Och den assyriske kungen tänkte att det beror nog på att de inte vet hur landets gud ska tillbes. Så han skickade tillbaka en av de präster som han hade deporterat för att han skulle undervisa de här människorna om hur allt skulle gå till. Och så uppstod det ett slags blandfolk där med en blandreligion. De dyrkade Herren men tjänade också sina egna gudar enligt seden hos de folk från vilka de blivit förvisade. Senare i historien, ny stormakt, babylonierna kom och raserade Jerusalem och förde bort ännu mer folk i fångenskap. Och så ytterligare en stund senare i historien, ny stormakt, Persien, ny politik. Folk får återvända hem till där de en gång bodde. Så israeliterna får återvända för att bygga upp Jerusalem och bygga upp templet igen. Och då, står det i Esras bok, så kom det människor från det här blandfolket och ville hjälpa till. Vi vill bygga tillsammans med er. Vi dyrkar samma Gud som ni och åt honom har vi offrat ända sedan kungen av Assyrien förde oss hit. Och mänskligt sett så är väl det där rätt så rimligt. En bra idé. Men israeliterna svarade, det går inte an att vi bygger ett hus åt vår Gud tillsammans med er. Vi tänker ensamma bygga åt Herren, Israels Gud. För det är Gud som utväljer sitt folk. Inte folken som bestämmer sig för att ha honom till sin Gud. Genom det här folket som han har utvalt ska alla folk bli välsignade. Det är planen redan från början. Men det ska ske på Guds initiativ och när tiden är inne. På Jesu tid då, samarierna som han mötte, de var ättlingar till de där som inte fick vara med och bygga. Och genom åren så hade hatet växt mer och mer mellan de här grannfolken. Förra söndagen så hörde vi Jesus uttala en ganska klar ståndpunkt omkring själva grundkonflikten. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men när han då sen efter sin död och sin uppståndelse sätter världsmissionen i rullning så säger han till lärjungarna, ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. De som en gång inte fick vara med och bygga, de får ett särskilt omnämnande bland alla de folk som nu ska få del av evangeliets välsignelse. Jag tycker det säger någonting stort om Gud och om hans mission, om verket som Jesus fullbordar och som du och jag också får ställa oss till tjänst för. Vi var några här i St. Pauli som gick en kurs i höstas med föredrag och samtal om det här med att berätta om Jesus för andra. Och ett tips som vi fick det var att tänka igenom sitt personliga vittnesbörd. Kanske testa det på någon och be om lite respons. Petrus skriver ju det. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Det behöver inte handla om att man har stenkoll på all teologi och kan de 10 bästa argumenten till försvar för kristen tro. Därför att det bästa sättet oftast att berätta om Jesus, det är just berättelsen. Och det finns en berättelse som ingen annan berättar bättre än du. Och det är berättelsen om vad Jesus har betytt för dig. Så du kan ta lite tid någon gång och tänka igenom. Vem skulle jag vara utan Jesus? Hur skulle mitt liv vara? Hur skulle mina relationer se ut utan Jesus? Och så vidare. Alltså, vad har Jesus betytt för dig? Det var ju ett sånt vittnesbörd som kvinnan kom med egentligen in till de andra i Sykar. Nu var det väl något särskilt med henne och något unikt med den där situationen. För en hel stad brukar inte komma på fötter på en gång bara för att en människa vittnar om Jesus som det blev vid det tillfället. Det ska vi kanske inte hoppas på. Men jag tror att din enkla, ödmjuka, respektfulla berättelse om vad Jesus har betytt för dig, den berättelsen kan få fantastiskt stor betydelse för en enskild medmänniska som kanske har väntat på och längtat efter någon som känner rakt igenom och samtidigt älskar rakt igenom. Skulle det vara Jesus alltså? Ja, följ med och se. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Thank you. Vi får ta emot en ny påminnelse om vår dödlighet den här dagen. Följande medlemmar av vår församling har avlidit, nämligen Anita Redig i en ålder av 95 år, 10 månader och 20 dagar. Och Alice Sönnergren i en ålder av 99 år, 11 månader och 6 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Amen.
Vi ber. Gud, du som älskar varje människa och ger oss tro till glädje och kraft. Till dig kommer vi med vår bön idag. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma i. Gud, hela världens liv vilar i din hand. Och du har lovat att aldrig sluta älska din skapelse. Vi kommer med bön för de länder och områden där det just nu är krig och konflikter. Kom med fred, Gud, och hjälp världens ledare att lyssna till din röst. Vi ber för alla människor som just nu hoppas att du finns. Var tydlig för dem och hjälp dem att växa i sin tro. Låt vår tro fördjupas och låt oss växa i vår frimodighet. Vi ber för alla som kämpar med tvivel. Tack för att du bär oss i nöden. Tack för att du ger oss trons gåva. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma i. Så ber vi Gud för vår församling här i St. Pauli. Tack för att du alltid finns närvarande hos oss i verksamheter och i gudstjänster. Idag, Gud, så vill vi särskilt be för våra konfirmander, för alla ledare och för alla familjer. Gud, låt dem upptäcka något av vad du har att ge. Vi ber att vår gemenskap här alltid ska vara öppen och välkomnande. Så ber vi för dem som är sjuka och ensamma. Kom till dem med kärlek och med närhet. Och nu ber vi särskilt för dem som har bett om vår förbön. Gud, hjälp oss att vara lyhörda så att människor som söker dig kan känna samhörighet och respekt. Ge oss mod att våga öppna oss för varandra, både med tvivel och tro, så att vi hjälper varandra att växa. Herre, hör vår bön och låt vårt ro komma inför dig. Gud, vi ber att du skapar en växande tro i var och en av oss. Tack för att du bär oss. Vi ber för våra familjer och för våra vänner. Du känner oss och du vet vad vi gläds åt och vad vi oroar oss för. Vi lämnar allt det i dina händer. Hjälp oss att lita på din kärlek som aldrig tar slut. Lär oss att hålla fast vid de redskap för vårt andliga liv som du har gett oss i ord och i sakrament. Herre, hör vår bön. Låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du som älskar var och en av oss med en kärlek som övergår vårt förstånd. I Jesu namn. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre.
Halleluja, Herre,
ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är din härlighets återsken och ditt väsens avbild. I honom uppenbarade du din härlighet för världen. Den som följer honom vandrar inte i mörkret, utan har livets ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
Stort är trons mysterium.
Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.
Din är all ära och härlighet, med din enda son och den helige ande, från evighet till evighet.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn.
Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Gå gärna fram i mittgången och tillbaka på sidorna. Tänk på att lämna de här ledstängerna på sidorna fria för de som behöver använda dem. Det finns glutenfritt bröd om du ber oss om det. Kom, nu är allt till rätt.
Vi sjunger i sånghäfterna som ligger längst ut i bänkarna och börjar med nummer 23. Nummer 23 i sånghäfterna.
Allt som du har lovat kommer att du har sagt.
Nummer 3636, på dig min Gud förtröstar jag. Nummer 17.
I'm so glad.
Jag vill tacka Herren, nummer 16.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Barmhärtighetens fader och all trösts Gud, med brödet och kalken ger du oss del av den härlighet som din son har uppenbarat. Styrk genom dina gåvor vår tro och ge oss del i himmelrikets måltid. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.